Det är tisdagen den 15 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är ekonomiska och politiska effekter av stigande bensinpriser. Ja, det är tomma tankar i våra tankar. Efter att elpriset slagit i topp under vinterhalvåret kommer nu chockhöjda priser på bensin och diesel. Och så här ett valår är det kanske oundvikligt att det därefter kommer politiska förslag från alla partier om hur prishöjningarna kan pareras för att inte drabba hushåll och företag. Är det klok policy för att mildra kriser eller riskerar boten bli värre än soten? Med mig för att diskutera detta har jag två ekonomer. Jakob Lundberg, chefsekonom på Timbro. Välkommen.
Stort tack.
Och Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Om jag börjar med frågan om bensin och diesel. De flesta vet att det har blivit dyrare att tanka bilar och andra motorfordon på senare tid. Men varför har det blivit så dyrt?
Det beror på flera olika saker. Alltså det är ju, världsmarknadspriset har ju gått upp förstås. Det är ju den kortsiktiga orsaken. Det låg ju över $100 per fat här, oljepriset. Nu såg jag att det har gått precis under $100 per fat, så det har sjunkit ner lite grann. Men det är den kortsiktiga orsaken. Sen har ju politiska beslut bidragit också. Man har ju höjt bensinskatten och dieselskatten år från år lite grann. Och framförallt är den här reduktionsplikten då, att drivmedelsproducenterna har en plikt då att reducera växthusgasutsläppen genom att blanda in biodrivmedel. Och de är ju dyrare då, det är därför de tvingas göra, annars hade de gjort det från början. Och det här har ju då bidragit till att pressa upp priserna. Och det finns ju en bana då att reduktionsplikten ska öka från år till år fram till 2030 då, för att minska utsläppen från transportsektorn. Men det här är något som flera partier har sagt att man ska se över, för man har ju sett nu att reduktionsplikten har lett till att priserna ökade mer än vad man förutsåg.
Mm. Finns det något att tillägga till det, Fredrik?
Nej, jag tycker den stora faktorn här, det är ju reduktionsplikten. I alla fall om man jämför Sverige med andra europeiska länder. Här nere i södra Sverige så har vi ju Danmark precis bredvid. Och det är flera kronors skillnader på bensin och på diesel som skiljer per liter, och det är allt fler som kör över till Danmark för att tanka. Så att det är ju inte bara det höga priset på olja globalt, utan det är också väldigt mycket svensk politik.
Det låter ju inte som den effekt som var eftersträvad med ett högre pris på bränslen.
Effekten av att köra till Danmark och tanka, nej, det var naturligtvis inte det man ville. Det man vill ha med ett högre pris på bränsle är ju att man ska köra mindre eller välja andra transportslag eller gå över till en elbil eller någonting liknande. Så reduktionsplikten har ju dels att man ska ändra liksom färdmedel eller teknik, men också att minska de fossila utsläppen från bensin- och dieselbilar. Även det är viktigt att komma ihåg när man pratar klimat att när man förbränner biodrivmedel så sker det fortfarande utsläpp av växthusgaser, men de kommer inte från fossila bränslen.
Vilka är problemen mer generellt för ekonomin av stigande bränslekostnader? Är det ett större problem än kostnaden i sig?
Och så på vilken tidshorisont man tittar på. Tittar vi bara liksom här och nu på kort sikt så är det ju att det urholkar hushållens köpkraft. Och det är många företag som får högre produktionskostnader. Och det är många branscher där man kan ifrågasätta om det är värt att hålla igång produktionen. Det finns en del jordbruksföretag som är i den situationen för tillfället. Tittar man lite längre fram så är det ju spridningseffekterna som man kan börja bli lite orolig för. Det vill säga att företag får högre produktionskostnader. Det måste man finansiera. Är utgången bara tillfällig så kan man buffra lite. Men pågår den här utgången ett tag så måste man skicka ut kostnaderna i konsumentled. Och då blir det högre konsumentprisinflation. Det är lite av det vi ser i USA och sett i snart 12 månader. Som en effekt av pandemin då, att konsumentpriserna börjar öka. Man har också börjat se det i Sverige de sista 2 månaderna. Tittar vi ännu lite längre fram så ser vi att om hushållens köpkraft urholkas så så kan det också bli tryck på lärarna. Det vill säga man vill få en kompensation för den här standardförsämringen. Och har man då haft en väldigt expansiv ekonomisk politik, penningpolitik, så ett bra företagsvinst och det låga arbetslöshet, då kan man tänka sig att man ska få igenom en del av de kraven. Och då ökar företagens kostnader ytterligare. Och då måste man finansiera de kostnaderna och då måste man höja konsumentprisen ännu mycket mer. Och sen så får du en ond inflationsspiral där löner och prisökningar springer efter varandra. Vilket var det vi såg på 70-talet. Och det är absolut där vi inte vill hamna. Så att en del av de här kortsiktiga effekterna av att det globala oljepriset har stigit, det kommer man inte ifrån. Men vi vill undvika spridningseffekterna så mycket som möjligt.
Men är det inte just inflation i konsumentprisledet som har jagats nu av centralbanker världen över? Borde inte de vara väldigt glada nu när målen uppnås med råge?
Ja, det brukar centralbankerna ta bort energipriserna när de mäter inflationen, för de vill inte ha med den effekten. Men visst, de vill ju ha högre inflation, men inte så här hög inflation. Därför att i USA så har den inflation på 7-8%, 5-6% när de plockar bort energipriserna. I Sverige så har vi nu fått en konsumentprisinflation på ungefär 4, och tar vi bort energipriserna så har vi gått upp till ungefär 2,5, och det är på väg uppåt. Så att man kanske inte vill ha så här mycket inflation som man nu börjar få.
Nej, och inte på det här sättet. Alltså för att ta jämförelse med 70-talet, det var ju då man uppfann det här begreppet stagflation. Alltså att man får då lägre tillväxt och hög inflation samtidigt. Och det är klart, om de här energipriserna slår väldigt hårt så är det ju risk att man får det. Och då är det ju knepigt då, för det är klart att ska då centralbanker och finansdepartement, om de slår på gasen, då eldar man ju på inflationen ytterligare, men man får öka tillväxten. Eller så bromsar man ekonomin för att ta ner inflationen, men då förvärrar man ju den ekonomiska nedgången ytterligare. Så att det blir ju en svår avvägning då när man har stagflation. De vanliga finanspolitiska och penningpolitiska verktygen funkar inte riktigt på samma sätt då. Sen en fördel jämfört med 70-talet är att ekonomierna generellt i Europa och även USA är mindre beroende av oljepriserna. Om man tittar på utsläppen till exempel, så Sverige har ju ungefär halverat utsläppen jämfört med 70-talet, samtidigt som ekonomin är dubbelt så stor. Så att Sverige är inte alls lika sårbart längre för sådana här energiprischocker, men det är klart att det påverkar.
Inte oljepriset, absolut inte. Europa är ju då beroende av den ryska gasen, och där har vi också sett stora prisökningar, och det spiller ju över inte minst på södra Sverige. Så att Sverige har ju tappat lite, ska vi säga, av den fördelen vi har haft med att ha en väldigt stabil energiförsörjning till låga priser och fossilfri, med det som har hänt de sista åren.
Från politiskt håll så har det kommit en mängd förslag de senaste dagarna om hur kostnaderna för bensin och diesel ska sänkas. Ska vi kanske börja med den stora frågan? Är det bra att från politiskt håll kompensera för kostnadsökningar, eller stör det den information som priserna innebär om att här finns det knapphet och affärsmöjligheter för den som har ett utbud?
Oljepriset idag, om vi tar oljan, är ju lägre än det var 2008. Trots det är bensin- och dieselpriset långt mycket högre. Och det beror ju på politiken. Så när vi pratar om marknader så vill du ju inte störa den effekten som kommer från den globala oljemarknaden. Det som är politikeffekten, den kan man börja diskutera om den har gått för långt. Och om vi riskerar få de här negativa följdeffekterna som jag pratade om tidigare. För att det är också så att det är inte bara att politiken gått in, det är också en hävstångseffekt av moms på skatt och annat som man har i beskattningen av bensin och diesel. Så jag tycker att i det här fallet kan man diskutera politiken, men man kan inte diskutera en kompensation för världsmarknadspriset.
Så det är skatten på priset som då tar in mer när priserna höjs, så att folk får betala ännu mycket mer än bara för prishöjningar. Har jag förstått det rätt då?
Ja, precis. Alltså, du har ju dels själva priset för oljan och producera bensinen utav oljan. Och sen därpå har du en energiskatt, och så har du då reduktionsplikten som också blir som en skatt. Och sen så ovanpå det så lägger du momsen. Så du har moms på skatt också. Så det blir en hävstångseffekt.
Samtidigt blir ju faktiskt skatten en mindre del av priset när produktpriset ökar. Men absolut har ju politiken bidragit. Så jag tycker det här är ett väldigt bra tillfälle att se över. Det blir ju tydligt nu vilka, att man kanske var lite naiv när man beslutade om den här reduktionsplikten. Det var ju trots allt 7 partier som röstade för, och man sa att det här, det är väl bara att bestämma att vi blandar in mer biodrivmedel och så lägger vi en bana för det, och så fram till 2030 så kommer vi kunna minska utsläppen massor. Men det visade sig att man skulle ha tänkt igenom det lite mer, så det är väl bra att man gör det nu. Men det är ju inte, jag håller ju med om att man ska inte parera världsmarknadspriset på det här sättet. För det är ju så att Sverige blir ju fattigare när oljepriset och även gaspriset stiger. Och det finns liksom inget sätt att trolla bort den förlusten. Man kan flytta över den till staten, men det innebär ju bara att man får låna då av framtida generationer eller dra in på någonting annat. Så att förlusten finns ju där fortfarande.
Om vi går till de konkreta förslagen, går det att bena upp vilka olika förslag som lagts av de olika partierna och hur skiljer de sig åt?
Jag kollade lite grann på det. Det är flera partier som har sagt att man ska se över reduktionsplikten. Det är lite vagt, men det är för att det finns, för att det ligger ett uppdrag hos Energimyndigheten som ansvarar för det här att utvärdera då helt enkelt och se om man ska dra ner på de här reduktionspliktsnivåerna.
Och det är helt enkelt att ha en mindre andel av den dyrare biobränslen.
Ja, det är väl det lär handla om. Och framförallt för diesel då. Det är därför som dieseln ökar väldigt mycket, att det är där man har extra stor inblandning. Och som jag har förstått det så är det för att det rent tekniskt och kemiskt är lättare att blanda in i diesel, så då har man valt att lägga det på det. Så att det är en del. Sen så handlar det om skattenivåerna också då, där regeringen vill ju lägga sig nu på miniminivån i EUs energiskattedirektiv då för bensin- och dieselskatten, och Moderaterna vill ju till och med lägga sig under det, att söka ett undantag där för att kunna sänka skatten rejält. Och så Vänsterpartiet har ju det här mycket märkliga förslaget om ett pristak där staten då ska garantera att bensinen aldrig kostar mer än 18 kronor litern, vilket ju väldigt märkligt, verkar inte särskilt genomtänkt.
Ja, och samtidigt skulle det regleras genom skatten. Så skatten ska fluktuera upp och ner med viss frekvens, om jag förstått det rätt.
Det är väl frågan om det ens är möjligt att genomföra, därför att du har ju EU-regleringar. Du får bara ha ett visst antal momssatser. Precis som Jakob sa, det finns minimigränser på energiskatterna som du i så fall måste begära tillstånd att förändra. Du hamnar ju också i en situation att oljebolagen kommer då veta att om vi bara säger att våra produktionskostnader har ökat, så kan skatten minska, så får vi en större del av själva priset. Så att man går in med den typen på regleringar, så brukar det gynna någon, och det brukar inte vara konsumenterna som gynnas, men snarare producenterna.
Ja, det såg ut att kunna bli bensinbolagens bästa vän, och det kanske man inte såg framför sig.
Eller så reglerar man då, man måste på något sätt kanske då reglera vilka priser som bensinbolagen får ta ut. Och då börjar det lukta riktig prisreglering, sånt som Nixon införde på 70-talet när det var långa köer till bensinstationerna och sådär. Så jag vet inte om det är det som Vänsterpartiet ser framför sig. Eller?
Jag tror de ser framför sig ett val i september, och det här är lite populism. Vi har sett det även tidigare, att det är populärt att försöka få bilisterna glada med låga bensinpriser.
Om man bara kort ska gå in på det där. Du, Fredrik, jobbar ju mycket med Lars Jonung, som haft vänligheten att skicka en bok han skrev om när han utredde prisregleringen och dess effekter på företagen och sånt där. Kan man bara kort gå igenom varför det här inte vore en bra väg?
Alltså, prisreglering utgår ju från att ett fåtal människor vet vad saker och ting ska kosta. Det är inte marknaden där det finns många företag och många konsumenter som gemensamt hittar fram till en lämplig prisnivå. Det här ska några få politiker bestämma det hela. Och det kan man inte, för de har inte informationen, så man sätter priserna helt fel. Börjar man sen försöka hålla nere på priserna artificiellt, det vill säga kostnaden för företagen stiger, men de får inte lov att höja priserna, ja, då blir det brist på varor istället. Eller så blir det bara så att företagen får hålla igen på sina priser fram tills man släpper prisregleringen. Många gånger har man bara prisreglering några månader och 12 månader, sen kan man inte mer för att företagen skriker. Och sen så ofta när man också har prisreglering, så måste man, vet man att vissa företag kommer produktionskostnaderna att stiga för, då måste man ha undantag. Och då blir det vilken grupp har bäst lobbyister för att kunna få undantag. Så då blir det liksom korruption i hela systemet. Så det är en form av planekonomi, och planekonomi fungerar inte, för vi har inte information och kunskap att kunna planera ett så avancerat och komplicerat system som vår ekonomi är. Och Storbritannien har gjort det, Sverige har gjort det, USA har gjort det på 70-talet som Jakob var inne på, och då har allting misslyckats. Så det är absolut ingenting man ska ens ska försöka.
Du vill kanske inte gå för nära i recenserandet av de politiska förslagen, Fredrik, men vilka för- och nackdelar vi är inne på dem med de här olika förslagen? Finns det några som är några vägar som är bättre och andra sämre? Vilka för- och nackdelar kan man se?
Alltså om vi tar bort Vänsterpartiet, som bara jag ser som ren populism, och tittar på de andra förslagen, så är ju frågan man måste ställa sig, vad hade vi vill uppnå? Vill vi bara ha en snabb prissänkning, då måste man titta på reduktionsplikten. Därför att du har en miniminivå på hur höga skatterna får lov att vara. Och det kan vi inte ändra på om inte EU går med på det, och det kommer att ta tid att genomföra det. Så är det prisnivå man vill ha ner, då är det reduktionsplikten det främsta. Det kommer också komma, det finns redan en skattesänkning på energiskatten som ska komma från budgeten i december. Om vi utgår från att blanda i mer biobränslen är bra för klimatet och bra för miljön, vilket är ett stort frågetecken kring, ännu mycket större frågetecken om vi tänker hållbarhet i bredare bemärkelse och ta in biodiversitet och annat. Men om vi leker med den tanken, då vill du ju inte ta bort reduktionsplikten. Utan då får man göra som regeringen gjort, titta på energiskatten så långt det går. Och så kanske genomför den här typen av grundavdrag som man nu pratar om, att alla bilister ska få 1 000 kronor, och det går till de som har elbilar likväl som de som har bensinbilar, så man liksom förfördelar inte dem med elbilar.
Men inte oss som cyklar.
Nej, och inte har bil. Precis. Så är det.
Ja, det är hushållet har bil, så vi kommer också få lite valfläsk.
Jag har ingen bil och min elkonsumtion är alldeles för låg, så jag får ingenting. Jag ska bara betala som vanligt. Men. Så det beror på vad man vill uppnå. Man kan ju se i regeringens agerande att de har en syn på att reduktionsplikten är viktig för klimatet och därför inte vill röra den. Man pausar den utgraderingen som Jakob pratar om, men man vill inte gå in och sänka den, medan de andra partierna går mycket mer på själva priset.
Om man bara stannar upp där, för det finns ju också mycket prominent dessa dagar Ryssland som säljare på de här marknaderna. Kommer, om vi sänker reduktionsplikten, kommer mer diesel då att gå åt, och varifrån kommer den?
Ja, det kommer gå åt mer diesel i så fall, och då får den köpas på den globala energimarknaden, så får vi se om det är möjligt att öka produktionen någonstans, annars kommer priset på diesel att stiga.
Marginellt då, ja. I och med att Sverige ändå är en liten del av den globala marknaden. Men det är klart, då bidrar Sverige i så fall till en ökad efterfrågan. Jag kan bara tillägga en gång det här med kompensationen och så. Det kan ändå vara bättre än många av de här andra förslagen att faktiskt ge pengar till folk som har bil. För det gynnar åtminstone inte koldioxidutsläpp. Det blir ju bara en ren kompensation till bilägare. Jag vet inte hur man rent juridiskt ska utforma det, om det blir någon sorts rabatt på fordonsskatten eller något sånt där. För man ska komma ihåg att bilägarna betalar ju väldigt mycket i fordonsskatt, som ju är en skatt i sig som man kan ifrågasätta. Jag kan nog tycka att man kan ta bort fordonsskatten. Det är ju utsläppen vi vill beskatta och inte bilarna per se. Om man inte kör bilen så är det ju ingen miljöfara. Men ja, nu är det här bara en kortsiktig kompensation, så att du kan ändå tycka att det... Man borde inte göra det alls, men det är ändå bättre än att sänka bensinskatt.
Jag håller helt med om att en kortsiktig kompensation kan vara bättre ur miljösynvinkel. Det intressanta som uppstår är att det kan säkert bli lite inflation på registrerade, men mer eller mindre skrotfärdiga bilar. Där man kan köpa en billig bil för 500 kronor, så får du en skatterabatt på 1 000, så har gjort 500 kronor i vinst. Så det skapar ju alltid andra effekter som man inte tänker igenom, den här typen på åtgärder. Mm. Därför alltså, från 60-tal och 50-60 och inte minst 70-tal så hade vi på väldigt mycket med den här typen på mixtrande fram och tillbaka. Man skulle ändra på bidrag och priser och skattesänkningar var och varannan vecka, och man kom fram till att det fungerar inte, för det skapar helt så mycket andra sidoeffekter. Och därför ska man ha en långsiktig politik, och det ska vara en generell politik, och så körde man på det från 90-talet och framåt. Det fungerar väldigt väl, men då måste man ju tänka efter vad man gör i förväg. Och nu upplever jag det som att vi är tillbaka till liksom det här 70-talet igen, där man har försatt sig i en situation där man hela tiden måste ha speciallagar och specialregler för att man har inte tänkt igenom det man gör. Så det är speciallagar för migration, det är speciallagar för miljötillstånd, det är speciallagar för energi, elpriser, och det är bensinpriser. Och så fortsätter det säkert. Så att jag skulle ju önska någonting om någon politiker lyssnar, att man fick lite mer långsiktighet och tänkte efter lite mer vad man gjorde i förväg.
Så är det förstås. Men jag kan ju samtidigt förstå hur man hamnade i den här situationen. För det dyker ju upp nya krislägen hela tiden. Och ett annat som det ser ut är att Ukraina som stor veteexportör och Ryssland som stor exportör av gödningsmedel med ett stundande minskat livsmedelsutbud som effekt. Behöver vi även sådana prishöjningar kompenseras? Så hur ser ni på att bönder i väst och även i Sverige drar sig för att så mer på grund av höga priser på insatsvaror och diesel?
På första frågan är absolut nej. Ni ska inte gå in med fler kompensationer fram och tillbaka. Vi räknar upp med KPI och annat olika bidragssystem som det behöver vi inte göra. Det finns inte mycket vi kan göra på det heller för den marknadskorrigering. När det kommer till...
Det vill säga att räknar upp KPI innebär att de som lever på existensminimum och liknande kompenseras redan i systemen för om maten blir dyrare.
Precis, pensioner räknas upp när priser stiger. Sen kan man diskutera med varukorg och annat hur väl det fungerar, men i teorin så sker det i alla fall. Sen det andra är marknadskorrigeringen, för det är en brist och den måste gå igenom, därför annars så kommer du bara märka att priserna är låga men det finns ingenting att köpa i butiken. När det kommer till att bönder inte vill producera, så det är en kortsiktig effekt. Därför att om vetepriserna till exempel sticker iväg därför att Ukraina inte kan exportera, så kommer det bli lönsamt längre fram att producera. Så det här är bara en kortsiktig effekt innan då bönderna säger att marknaden nu säger att de ska producera. Så jag ser inte det som ett problem på lite sikt, det är bara en kort sikt. Alltså, det är ekonomin som håller på att anpassa till nya förutsättningar. Och det ska man inte störa, utan man ska låta den anpassningen ske.
Mm. Matmarknaden är ju också en marknad som fungerar väl på de flesta, oftast.
Så du har ingen annan analys, Jakob?
Nej, man kan ju tillägga också att det är ju väldigt mycket subventioner till jordbruk och även till mat. Det är ju nedsatt moms och så vidare, så att det skulle krävas ännu mera subventioner för att folk ska köpa råd att köpa mat känns ju inte helt klokt. Plus att folk lägger ju mindre pengar på mat nu än för ett par decennier sedan. Det är ju inte alls en lika stor del av vad vi lägger våra pengar på längre. Så att därför så kommer det inte påverka särskilt mycket heller då egentligen. Kanske en del barnfamiljer och sådär som lägger stor del på mat, men det är, de flesta hushåll gör inte det.
Nej, och vi får inte glömma bort det som Jakob är lite inne på, hur ofantligt mycket rikare vi är idag jämfört med tidigare. Visst, nu sker det saker som gör att vi får storma åt på vissa delar av vår konsumtion för råd med högre energipriser och högre matpriser, men vi är ju en 50-60% rikare idag än 1999 fasta priser, så vi har ju ofantligt mycket, mycket bättre. Och de som medelklass 1999 skulle nästan räknas som fattig om man använder ett relativt ojämlikhetsmått idag. Så att vi ska inte överreagera. Det är bättre för att tidigare, vi har varit igenom detta tidigare, men överreagera absolut inte.
Så vi är bättre rustade tack vare tillväxt i alla fall att hantera den här typen av problem. Om vi tittar framöver så har världen hamnat i ännu en kris med ekonomiska implikationer. Du, Fredrik, har tidigare varnat för en bekymmersfri inställning till ökad statlig skuldsättning och för de penningpolitiska expansioner som väsentligen blivit kvar sedan finanskrisen 2008, just för att få fram den inflation som nu blivit lite för mycket av det goda. Är det ett annorlunda läge nu så att vi kan behöva en sån politik för att moderera effekterna på ekonomin den här gången?
Vi är inte där nu. Vi har gigantiska penningpolitiska stimulanser som ligger kvar. Sen pandemin bröt ut så har mängden pengar i ekonomin ökat med 25%. Vi har inte 25% mer att köpa, vi har bara 25% mer köpkraft. Så det finns ofantligt mycket pengar i omlopp. Sverige är inte extrema här, USA är ännu mer extrema. Så där behöver vi inte göra saker. När det kommer till finanspolitiken så pratar vi nu om att ja, men vi behöver titta på vår energiförsörjning, investera i energinät, överföringskapacitet, mer produktion. Vi kanske bör satsa mer pengar på försvaret. Kan man möjligen diskutera vad man ska göra med statsskulden eller den offentliga skulden, om man ska försöka hålla den på en jämn nivå eller inte, tänka bara lite grann eller öka den lite grann. Men innan man kommer i en diskussion om att öka den offentliga belåningen, så skulle jag vilja se en diskussion utav de offentliga utgifterna rent generellt. Vad spenderar vi pengarna på idag? Sist vi hade en ordentlig genomlysning av hela den offentliga sektorn och så till att vi fick valuta för våra pengar var på 90-talet. Och jag misstänker att det finns väldigt många ineffektiviteter och slöseri numera i den offentliga sektorn som man bör titta på först. Det var ju Gustav Möller, socialdemokratisk socialminister, som sa att varje krona som man slösar bort i den offentliga sektorn är ju att stjäla från de fattiga. Så det är väl en bra socialdemokratisk politik att titta igenom vad vi spenderar pengarna på och se om vi kan spara in lite där innan vi ökar skulden eller ökar skatteuttaget.
Mm. Det är ju risken om man säger att ja, vi kan låna pengarna så att det kostar ingenting, och då kanske man inte tittar så noggrant på om pengarna används effektivt heller. Höghastighetstågen är väl ett exempel på det, när man säger att ja, det kostar 400 miljarder men det lånar vi till, så att det spelar väl inte så stor roll även om det här ger en stor samhällsekonomisk förlust. Så att jag är orolig för hela utvecklingen inom finanspolitiken, och det beror ju också på det parlamentariska läget, där vi ser att Sverigedemokraterna hoppar på varje tillfälle att skänka pengar till pensionärer eller villägare eller vad det nu är, med olika hoppande majoriteter. Och att man ser att i riksdagen så är, någon gång gick ju Vänsterpartiet och Moderaterna och Sverigedemokraterna tror jag ihop för att ge mer pengar till äldreomsorgen, och man bara lånade upp de pengarna. Så att det är en utveckling att hålla koll på, tror jag.
Och då är vi tillbaka till 70-talet igen och svaga regeringar, där det enda man kan komma överens om är att man ska spendera mer men inte betala det.
Ja.
Vad ligger i så fall framför oss? Alltså, det är ju billigt att låna. Vad är problemet?
Men man ska komma ihåg, varför är det billigt att låna? En del av det beror ju på centralbankernas elektroniska sedelpressar, där man har ökat mängden pengar något ofantligt mycket. I början så var det för att stabilisera systemet efter finanskrisen. Sen blev det tillgångsinflation, det vill säga vi har haft mycket inflation. Vi har bara inte räknat in det i KPI ordentligt, utan vi har haft inflation på aktier och i Sverige inte minst på bostäder. Sen ser vi att när pandemin, när den kom, och inte minst i USA, så började sedelpressarna finansiera offentliga budgetunderskott. Och där blev det inte bara tillgångsinflation, det började också bli konsumentprisinflation. Och vi började se något liknande även i Sverige. Så att det här att räntorna kan vara låga och man kan hela tiden bara trycka mer och mer pengar, det blir inte konsumentprisinflation, det får man vara lite försiktig med. Man ska också vara försiktig med att den här trenden med att ner i realräntor har delvis varit en effekt av sämre produktivitetstillväxt efter IT-bubblan kollapsade i början på 2000-talet. Det vi kallar för datoriseringen gav inte lika mycket tillväxt på aggregerad nivå som under 90-talet. Och då blir det också mindre företagsinvesteringar, då faller jämviktsräntan. Nu tror jag vi står inför en annan situation där vi har enormt mycket digitaliseringar som kommer att driva på företagsinvesteringar på 20-talet när vi väl kommer igång i ekonomin igen. Då kan räntan stiga av den anledningen. Och sen har vi inte Kina som kan leverera varor till underpriser med billig arbetskraft på samma sätt heller längre. Och vi har en helt annan inställning till Kina efter pandemin och nu hur de går med Ryssland i Ukraina-kriget. Så att det finns mycket, mycket som talar för att vi kan inte räkna med låga räntor för evigt. Och då kan man också bara tänka efter vad man gör med sina lån.
Så högre räntor och högre priser framöver. Lite dyrtid, men kanske inte så dystert ändå. Har jag förstått sammanfattningen rätt?
Ja, framtiden blir vad vi själv gör av den. Så att är man dyster om framtiden så gör man ju fel saker.
Vad tror du, Jakob?
Ja, jag är också optimist i grunden om man tittar på techbolagen som investerar väldigt mycket i AI till exempel, och vi har självkörande bilar och nyindustrialiseringen i Norrland, och så att jag tror absolut att det finns lönsamma investeringar även framöver, och som Fredrik inne på så innebär ju det andra myntet av det är ju då också att räntorna kommer stiga, och det är ju positivt för alla som sparar, pensionssparare och så vidare.
Hur ska man se på kriget i det här? Om man ser det kring ekonomin, vilka konsekvenser kan man förvänta sig av det?
Jag tänker vilken tidshorisont du tittar på. Tittar du bara på kort sikt så är det de här priseffekterna vi har pratat om. Tittar vi lite längre fram, då kan man börja prata om liksom, vad händer med migrationen. Vi har ökat offentlig konsumtion. Ja, det är lite tick upp i BNP av den anledningen. Vad händer med försvarsutgifterna? Tittar vi på riktigt, riktigt lång sikt. Så det jag tycker är intressant då är det jag kallar för det nya kalla kriget. Det vill säga, världen går mot att bli mycket mer bipolär. Att du får ett amerikanskt block med den amerikanska digitala tekniken, amerikanska försvaret, amerikanska ekonomin, och så får du samma fast med Kina. Världen bör också få välja vilket digitalt kluster man vill tillhöra. Om vi sett med Huawei som har kickat ut till exempel. Och då är frågan, hur passar Europa in där och hur passar Sverige in i en sådan omställning? Det tycker jag är väldigt intressant att tänka kring. Och det finns inga givna svar, men jag tror Ukraina-kriget snabbar på en sån uppdelning av världen.
Mm. Och just Kina är nog en nyckel där i och med att Ryssland är ju inte en särskilt stor spelare internationellt. Det var någon som sa, oj, hur ska vi klara oss utan alla ryska klockor och alla ryska datorer och alla ryska kläder som vi har på oss? Och det är ju energin som de har egentligen, medan Kina är ju överallt i vardagen. Så att det är klart att om Kina hamnar på definitivt på Rysslands sida här och det blir mer av en, ja, som Fredrik inne på, ett kallt krig där, då kommer det ju påverka ekonomin. Men Ryssland klarar vi nog ganska bra utan, om man ska vara så.
Blandade utsikter men optimism på lite sikt. Då får jag tacka er så mycket.
Tack så mycket.
Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni kompensera oss för våra brister, skickar ni tankar och förslag till ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story, som varje dag presenterar ett aktuellt ämne på 15 minuter, och Politiken, som på onsdagar ger en inblick i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.